Jag tror att ändens tid både kan vara skrämmande och inte. Det beror på om vi har redmjöl i påsen eller inte, om man säger. Eller hur? För vi ska möta honom, alla människor. Ja, om ni visste vad det snurrar i huvudet när jag skulle förbereda det här. Jag tänkte vi skulle ha vårt gamla vanliga, men ni vet, vi har ju ett upplägg om ändens tid. Och så sa de, vi ska ha två möten till. Käre Gud! Men det har varit riktigt spännande, må ni tro. Och vi får hålla på länge, tror jag. För jag har 5 A4-sidor. Jag tror jag har 10 A4-sidor till där i som är... Det händer ju så mycket idag, va? Och till och med jag tror att vanligt folk, om man nu säger vanligt folk, Svensson, börjar ana att något inte står rätt till. Och jag tror att det här är församlingens gyllene chans att bära fram Jesu Kristi vittnesbörd i Sverige. Jag tror Gud själv hjälper oss genom att skaka bergen, som det står, va? Det finns för snart inte en regeringsledare som sitter kvar. I alla fall inte nere i Mellanöstern där arabvåren har startat. Och jag tror att namnet arabvåren till och med kan vara profetiskt. För ni vet, Jesus han sa att vi skulle titta på fikonträdet och sen alla andra träd. Och det är ju Israel och hedningarna. Och när de börjar knoppas, nu får ni tänka på, vad menar han egentligen med hedningarna där? Är hedningarna positivt eller är hedningarna negativt? Ja, det beror på. I gamla testamentet, om du nämner hedningarna, så är det de där utanför, ni vet, de där andra. När de reser upp och går emot och börjar liksom hota fikonträdet. Ja, då vet vi att sommaren är nära. Är det inte så? Och vad är det som vi ser idag runt Medelhavet? För en jude, vet du, så säger han ju inte Medelhavet, han säger havet. Jo, det är väldiga vågor precis runt Medelhavet. Och Bibeln säger faktiskt att de här vågorna ska göra att ett vilddjur reser sig upp. Det blir problem. Så det är profetiskt att det är runt Medelhavet. Men så finns det något som heter folkhavet också. Det är ju alla människor, va? Och vad är det man kör med idag? Jo, man säger så här. Globala problem kräver globala lösningar. Det har ni väl hört nästan dagligen. Och våran Bibel säger att de sista tiderna här, innan Jesus kommer, så ska en världsregering komma. Och det ska bli en helt ny ekonomi. Och ska det bli en helt ny ekonomi så måste det hända något med den gamla ekonomin, eller hur? Och jag tror att vi är inne i de faserna nu när den gamla ordningen håller på att skaka sönder. Och en ny, de kallar det ju för en ny världsordning, håller på att växa fram. Och den ska vara då ekonomisk, politisk och religiös. Så vi kommer att se skakningar på alla tre områdena. Jag tror redan vi har sett det. I alla fall vi som är med och tittar vad som händer runt omkring, så är det ju ett väldigt skakande runt omkring. På olika trender som kommer och sker och så här. Och jag tror det kommer att bli ännu mer tydligare framöver så här. Det verkar precis som Gud vill ställa oss inför en skiljeväg. Den är med på, va? Och jag har drömt 3 drömmar som handlar om exakt samma sak. Och då tror jag Gud menar att det måste vara viktigt, tror du inte det? Det handlar om ett tåg alla 3 gångerna. Och hade det inte varit så att när Gud visar drömmen, det här är ju nådegåvan kunskapens ord heter den. Då får man drömmar som förklarar ett bibelord. Och det jag inte fattade med det här tåget, det är att det står exakt i grundtexten om avfallet, så står det en transport. Transporteras inte bort, men de laglösa, står det i Petrusbrevet. Så faktiskt transporteras, en transport. Då menar Gud alltså, snart kommer det stora avfallet ifrån tron. Och det står faktiskt i så här bestämd form, det stora avfallet. Någonting kommer att ske som gör att människor helt plötsligt börjar tro på någonting som inte är sant. Det ser sant ut. Det kommer att se sant ut. Och nu ska jag tala över ämnet. Alltså, när vi brukar ha ändens tid så brukar vi akta oss för att spekulera, utan vi pratar det bibelord vi ser sker just nu. Alltså vi talar trender som vi ser i kristenheten. som vi vet, som vi kan ta fram belägg på, sker. Och du tog upp Petrusbrevet där, och sist var ni inne på våran andra sida som heter True Reformation. Den andra reformationen som är falsk, den kallas ju också för reformation, fast det är liksom en transport åt fel håll. Där förklarar vi vad ogräset handlar om. Och det kan man se om man lägger ihop bitarna i Guds ord, för det är det det handlar om. Att lägga ihop skriften. Skrift ska med skrift förklaras. Och då växer det fram en bit, och det här pusslet blir större och större. Och det måste stämma med den utveckling vi ser sker, för annars är vi på väldigt hard is. Och då ser vi en trend idag där man liksom byter tankesätt om just Guds rike. Och man byter tankesätt också när det gäller Jesu tillkommelse. Så att Jesu tillkommelse är inte längre för de här som den här trenden kallas för Kingdom Now. Den har nyss varit aktuell i varje dagen, tror jag. Man säger att Jesu tillkommelse är inte längre att han kommer hit personligen, utan det är en närvaro. Det där det öppnar ju upp för vad som helst. Närvaro. Låter mystiskt, va? Närvaro. Gud är ju person. Kommer han, så kommer han ju i kött och blod. Han är ju Kristus Jesus. Han är både Gud och han är människa. Så när han kommer, då kommer vi att se honom. Och det står ju också i Uppenbarelseboken. Lägg märke till det. Allas ögon skall se honom. Kommer han som en mystisk kraft? Om man säger att det är Jesu tillkommelse, så tro det inte. Och jag ska ta er med nu till en trend som vi ser sker. Och det är faktiskt inte jag som har kommit på de här bibelorna, utan det är en som heter Roger Oakland. Vi går till Matteus 24. Ni vet att i våra kyrkor de senaste 10-15 åren så har det kommit in en influens som kallas för den kontemplativa, eller mysticismen. Och man ska med olika tekniker alltså nå samma stadie av stillhet och tomhet i sitt tankeliv som New Age och alla de här sysslar med, ni vet. Och det är faktiskt på det sättet att Bibeln klart och tydligt talar om vad de falska profeterna ska säga. Inte bara att de ska komma. Ni vet, det första Jesus säger, hur blir det nu när du ska komma tillbaka? Vad är det för tecken vi ska se? Vad är det Jesus säger hela tiden? Se nu till att ingen bedrar er. Se nu till att ingen bedrar. Varför det? Jo, för det ska komma massor i mitt namn och säga, jag är Jesus. Många ska komma i mitt namn. Alltså en enhet ska samlas ihop. Och de allesammans, tror jag det ska säga, vi är Kristus. Och det stämmer ju ganska väl med Koras uppror. För han säger ju när han samlar ihop hela det här gänget, vi är alla heliga. Det är fan ett tankesätt. Globalt i ett. Ni vet Babylon, va? Tillsammans är vi starka. Tillsammans fixar vi det här. Det är bara det att blir vi så starka tillsammans att vi glömmer bort Jesus, för inte mycket mer. Det är det handlar om. Matteus 24. Där är det Matteus 24. Vers 23 kan vi ta. Om någon då säger till er, se här är Messias, eller där är han, så tror det inte, ty falska Messias gestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att möjligt bedra de utvalda. De utvalda är ju alltid de som verkligen har tagit emot Jesus. Alltså Bibeln varnar för att även de som liksom har tagit emot det sanna evangeliet och fått uppleva den helige ande har chans att bli bedragen. Då fattar vi hur starka under. Och det kan ju inte vara någon eldskaffel som kommer, utan det måste ju handla om kristendom. Det måste ju handla om Jesus. Det måste ju handla om Kristus, förstår ni? Alltså ett förvridet evangelium. Och då är det mycket märkligt det Roger Oakland såg här i grundtexten. Det står så här. Nu har jag sagt er detta i förväg. Det är profetia. Profetia är alltid historia i förväg. Jesus säger att i ändens tid så ska det komma någonting, en villfarelse som är så stark att till och med ni som har känt mig och tagit emot evangelium kan gå förlorade. Tänk nu de senaste 15 åren vilka böcker det ligger på nästan varenda konferens. Det är munkar och det är allt möjligt. Och de kan lära er, förstår ni, hur man kan hitta Gud på ett nytt sätt. Vänd er inåt. Blanka era sinnen så kan ni få uppleva en ljus person som säger sig vara Kristus. Märkligt. Finns det fler Kristus eller finns det? Yes. Det finns en ande som heter Antikrist. Ande. En annan Jesus. En annat evangelium. Och då står det så här då. Förresten, tecken här är väldigt intressant. För tecken här skulle ju då vara, det bekräftar då att deras evangelium är sant. Så de här falska, de förkunnar ett annat slags evangelium som under och tecken bekräftar att det är sant. Är tecken här. Och då står det så här: om de alltså säger er han är i öknen, så gå inte dit. Och det märkliga är att ordet öken på grekiska inte behöver betyda öknen i bokstavlig mening. Utan tomhet. Intethet. Vilka är det idag som säger att Gud är i tomheten? Ja, det har ju New Age. De säger att Gud är i tomheten. Och sen har du de kontemplativa mystikerna. De säger också att Gud är i tomheten. Hallå? Är han exakt Jesus eller? Han visste precis vad som skulle ske i de sista tiderna innan han kom. Han visste precis. Och inte nog med det. Ni som följer trenderna idag och vet vad som hände till exempel i Uppsala. Att vinden har vänt. Förut var det 100% däråt och nu är det 100% däråt. Konstigt va? Vi får mig nästan dagligen om det här. Hur kan det ske? Jo, det finns något som heter villfarelsens andemakt. Om man inte ger kärleken till sanningen rum i sitt hjärta, så står det: Gud, pris ger åt denna villfarelsens andemakt. Titta nu. Hur exakt är då inte nästa vers? Om de säger, alltså de falska profeterna, att han är i det inre rummen. Återigen går vi till grekiskan. Ordet på grekiska betyder behållare, ask eller tabernakel. För ett par år sedan började ju den stora frågan om Jesus verkligen blev, så att säga, Jesus. När man, ja, nattvarden. Det var en mycket profetisk fråga, för det är precis där det handlar om här. När den katolske prästen har tagit brödet, den här lilla runda våfflan, och gjort det här, ni vet, förvandlat, var läggs då Jesus? För det är det han menar. Den eukaristiske Jesus kallar man honom för. Vart läggs denne Jesus? Jo, han läggs i en behållare eller en ask som heter monstrans. En ask. Vet ni vart han läggs sen? Han läggs i ett tabernakel i en katolsk kyrka. Inne i kyrkan. I ett tabernakel. Är detta en slump, ska jag ta upp Bibeln? Så exakt är Jesus. Han visste precis att det skulle komma en annan Jesus. Som kommer att kunna bedra även de som tror på den sanne Jesus. Och vi ser det framför våra ögon idag. Eller hur? Det stora avfallet är på gång. Transporten är på gång. Och jag har drömt om att det slutar i en stor grop. Är det någon som kan sin bibel? En stor grop är lika med sjökan är en stor djup grop, står det i Ordspråksboken. Jag har sett transporten 3 gånger dra iväg. Vet du vad det värsta är? Folk som sitter i den här transporten som är på väg bort mot Jesus tror att det är väckelse. Det är det värsta. De tror det Gud. Jag hade den här drömmen första gången i Grekland. Då grät jag som ett barn. Du kunde ta Örngatet nästan vrida ur. Jag vaknade 3:03 av en kraftig närvaro. Jag kände Jesu kärlek så stark. Så jag nästan trodde att det hade blivit något upprykande, så var vi iväg. Och jag vände mig bort mot Delvo. Och så. Klockan var 3. Några sekunder senare eller något. Började jag somna och började ha den här drömmen. Jag såg vänner. Hoppar på det här tåget. Vänner jag känner. Vi har fått profeterat över våra liv att ni kommer att få se vänner som ni litade på kommer att vända i ryggen. Det har hänt. Kommer att hända er också. Vänner ni litar på, som ni trodde på, och kristna, kommer att bli offer för detta. Ni förstår att det här är i kärlek jag säger det här. Jag tror Gud visar att det här, den här djupa nöden som finns i Jesu hjärta innan du går ut och säger något som hänt. Det är nöd, vänner. Det är djup, djup nöd. Jag står här och berättar det här. Vad händer egentligen runt Medelhavet? Har NATO plötsligt fått mandat att börja agera på egen hand? Förstår ni vad som händer? Man tar makt. Det är liksom ingen som sitter ner och bestämmer. Man bara bestämmer mandat, och sen så får säkerhetsrådet bestämma att NATO får anfalla Libyen. Fast tro inte att det är en slump, för den allsmäktige Gud som bestämmer allt det här. Och vi kommer att ta upp exakt imorgon vilken tendens som är på gång. Och det är det som är så mäktigt, vänner. Gud har kontroll. Han låter ingenting ske som inte han har kontroll över. Inte en grej. Kan ni tänka er att FN har ju aldrig haft den här makten att bestämma att attackera ett land, till exempel. Det fick man först 2005, då tog man på sig den här makten. Och nu så bestämde man i en auktoritär handling att NATO får tillåtelse att attackera ett land. Och man gick ner och slog ner Libyen. Och jag tror nästan alla av er som läser Guds ord börjar förstå att detta måste vara något profetiskt med oss. Vilka grejer det helt plötsligt händer runt Medelhavet och Egypten då? Tror ni att... Det här är mina tankar alltså. Arabiska våren, det stämmer ju ganska bra med det här fikonträdet och det, va? Det här då? Kairo. Ordet Kairo på grekiska betyder den bestämda tiden. Kairos. Den bestämda tiden på grekiska. Nu är det här mina tankar alltså. Men på grekiska betyder det där. Kan du ha något med det att göra? För ni vet, det var ju på YouTube en häst och massa grejer där. Skumma saker alltså. Jag tror ju det där var fejkat alltså. Men tidpunkten. Det är något med Guds tidpunkt som vi ska vara vakna på. Vi ska vara vakna på det profetiska ordet. Någonting hände där vid Medelhavet vid den tidpunkten som gjorde. Ni ser ju det här. Alla människor börjar vända sig mot Israel. Det är sånt hat mot Israel. Och jag ska förklara snart för er varför. För att Israel, det är Guds plan. Verkligen Guds plan. Vad har vi fått med den sista tiden? Ni som är inne på våra nyhetssidor och ser det här, för jag brukar kommentera när det händer något så här profetiskt, vilken riktning det går åt och så här. Vi ser en internationell domstol. Stopp ett tag här. Hur har den kommit till? Jag menar, vilka ord? En domstol som står över alla nationer. Ja, men det måste ju vara en världsregering, eller hur? Ja, det har ju bara blivit, man har ju bara tagit sig makt och klättrat upp. Eller hur? Och nu sitter man och dömer ledare. Vem har gett dem den här makten? Man har tagit. Man har tagit makt. Sen har vi en internationell domstol, ja. Och sen har vi ju det låter ju så fint, internationella samfundet. Visst låter det fint? Varför säger man inte världsregering med en gång? För det är precis vad det är. Det är precis Uppenbarelseboken 13 då framför ögonen. Men det ordet skrämmer ju så många. Visst är det väl en världsregering, de bestämmer ju över alla länder och gör ju precis vad de vill. Det är en världsregering, Uppenbarelseboken 13 framför ögonen på det. Och snart kommer de ta hand om ekonomin också. Läste någon nyheten då som vi skickade upp, jag tror det var till idag. Vi har en ekonom ibland oss som förstår lite mer än jag om det här. Vi har kontakt ibland. Jag ska läsa upp en profetia för er från David Wilkerson. När han visar vad som ska ske och hur antikrist kommer att komma fram och så här. Då står det så här då. Världsekonomin kommer att fortsätta i sitt förvirrade tillstånd fram till tiden för antikrist framträdande. Från och med den dagen kommer en känsla av fruktan och osäkerhet att svepa fram över världen på grund av den framtida ekonomiska villkoren. Och så säger Wilkerson lite längre ner här då. Jag tror att vi kommer att få se ett romerskt uppväckt imperium som slutligen kommer att bli basen för en världsledare som kommer att uppstå för att få ordning på världens affärer eller ekonomi. Sen skriver han längst ner Wilkerson här. Jag är så glad att jag såg det här i morse. För jag tänkte på, käre Gud, det här händer ju, fast med andra ord. Det står så här. Jag tror att ett världsomspännande kreditsystem kommer att utvecklas så att länder kommer att kunna utnyttja enorma krediter. Är det inte det vi ser början på med de här nödlånsfonderna? Det är ju precis samma sak. De ska ju betalas tillbaka. Är det inte enorma krediter Grekland får just nu? Eller de andra? Jo, just det där. Det är ju lån. Det är ju inga gåvor de skickar ut. Det är ju lån. Vad händer då? Jo, för att de knyts ju länder. De får ju böja sina knän för världsregering. Det har ju inte en chans att komma ur det här greppet. Vad är det står i årsbokslokan? Låntagaren. Långivarens träl, står det va? Ska vi läsa en annan spännande profetia av David Wilkerson? Denna härliga man som fick flytta hem för tidigt. Varför vet jag inte, men det står så här. Tyskland, det står sa de på nyheterna här 12:09 klockan 22:00 TV4. Tyskland förbereder sig för den grekiska konkursen. Om ungefär en månad så har Grekland inga pengar alls kvar. Amen. Vad händer då? Och så skriver de så här. Om det sker så kommer tyska och franska banker att slaktas. Då kommer även Sverige att drabbas stenhårt, som man i nyheterna. Nu ska jag läsa upp en profetia från 25 år sedan av David Wilkerson. Mitt under en predikan så säger han så här. Om jag aldrig har talat profetiskt förut så är det här ett profetiskt budskap. Så börjar han profetera på en vanlig söndag förmiddag i Times Square Church. Och ungefär sammandraget så lyder profetian så här då. Ett land, möjligen i Europa, kommer att gå i konkurs. Och det kommer sedan att drabba Mexiko och sedan USA och hela världen. Vi ser ett land som just nu har ränteobligationer som ligger på 78%. Är det rätt, ekonomen? Det är inte bra för ett land att ha sådana skulder, va? Så man har räntor på 78%. Ni vet, när Sverige var i kris så var det väl ett tag 300%, va? Någon månad eller så. För att rädda ekonomin. Not so good. Någonting är på väg att hända, det förstår ju alla, va? Frågan är ju bara då. Är det här ändens tid? Eller ska vi ha 40 år till? Och för att utvecklingen ska gå exakt. Vi säger nu, vi leker nu att det här är inte ändens tid, utan kan ni då tänka er en utveckling 40 år framåt när det här ska liksom utvecklas igen så att det blir så? Det går inte. Jag tror att det här är precis vad Bibeln talar om kommer att ske. Till ändens tid och antikrists framträdande. Nästa sida. Jag har massor av punkter så här som ni förstår. Jag visste ju inte vad jag skulle tala om idag. Så jag tog det i punkter. Nästa punkt jag har, att tyda tidens tecken. Det är bra, va? Att tyda tidens tecken. Det står att då ska man vara vis, står det. Om man ska kunna se Antikrist, Matteus 13, eller Uppenbarelseboken 13, så står det: den som har ett förstånd med vishet, han må förstå talet 666. Och kom inte att säga att ni inte har spekulerat om det talet. Men det står ju inte så egentligen. Jag ska försöka förklara vad jag tror. Alltså det här är min personliga tro. Vad det ska menas med den där texten. Jo, vishet på hebreiska, det heter ju sofia. Och det kommer av ett hebreiskt ord som betyder väktare på berg. Sofim, det var ju väktarna på berget förr i tiden. Och ni vet, väktarna på berget förr i tiden, de gick runt berget. Och sen gav man rapport av helheten man såg när man hade gått runt berget. Man gick runt och kollade läget på fiender, där en fiende så, en fiende så. Nej, jag ser inte någon fara här. Men ser man tre fiender där och två hästar där och 40 åsnor där eller något. Ja, nu lägger jag fram rapporterna. Ja, det är nog något anfall på gång här, va? Förstår ni tanken? Ja. Jag ska ta en bild till bara för du tog det där med andra Petrusbrevet och profetian. Och det står ju att det här handlar ju om en på berget, säger han ju, va? Nu ska vi prata vishet igen. Jesus tar med sig tre lärjungar på berget. Tänk nu vad jag sa förut om vishet. Och på det här berget så börjar ju Jesus att skina. Wow, vilken uppenbarelse alltså. Men lärjungarna, de börjar se något annat. De börjar se att det var en Mose där och det var en Elia där. Och vad ska vi göra nu? Alltså, ska vi bygga hyddor här åt dem? Alltså, det var ju liksom, det var ju kanonerna. Fattar ni? Vid sidan av Jesus så fanns det ju kanoner, riktiga andliga kanoner, Elia och Mose. Ja. So what? Så kommer den röst från himlen. Och det är den rösten Petrus hänvisar till. Han säger så här: vi har ju själva hört rösten från himlen. Och säger den här rösten från himlen, säger att detta är min älskade son, hör honom. Hör på hebreiska är shma. Innehåller tre ord som alla måste vara med för att du ska höra. Det ena är lyssna. Det andra är förstå. Och det tredje är gör. Det är inte som vårat alltså att lyssna. Vi kan ju lyssna så slår vi en dörren. Som Elvor brukar klaga på mig ibland. Du hör ju aldrig. Jo, jag hör väl bra, men du vet, ibland hör vi vad vi vill, va? Eller hur? Och sen så står det något märkligt som har med vishet att göra. Så står det att de tittade runt omkring berget, förstår du? Hebreiska ordet för vishet, eller hur? De tittade runt omkring. Sen såg de bara Jesus. Visdom. Va? Ibland lägger Gud ner sina ord i bilder. Och då gör han ofta i drömmar. Lägger han sina levande ord i bilder så vi ska förstå. Det gör han ofta med liknelserna. Då lägger han det hebreiska eller grekiska grundtextordet. Väver han in i en liknelse. Och varför gör han det? Jo, förra helgen predikade jag över ämnet en Gud som gömmer sig. Ja, han gömmer sig för de visa. Men han uppenbarar sig för de som är barn och små. Och jag är så glad för Jesus att han gör på det sättet. Och du måste bli en dåre för att bli vis, då. Du måste mala ner det där mänskliga tankesättet. Så vi kan titta runt omkring. Och sen kan vi lägga ihop. Om du nu tittar i Jesaja 28 ska du få se något häftigt. För där får du ju svaret på. Ni vet, inför Jesu tillkommelse så står det ju så här att vi ska leva i ljuset. Första test 5 tror jag det var. Vi ska leva i ljuset och vi ska vara nyktra och vi ska inte vara druckna om natten, står det. Jag tar, vad snackar han om? Druckna om natten och sova om natten. Jag fattar ingenting. Nej, gå till Jesaja 28 får du se. Det står alltså förklarat vad drycken skapar allt det. Där börjar han i Jesaja 28, det står det talas om att när jag berättar skriften för er så är det ju bara ett ord här, ett ord här, ett ord här och ett ord här. När man dricker. Men de som är nyktra då? Ja, de har förmågan att kunna lägga ihop och se helheten. Eller hur? De ska med andra ord, när antikrist kommer, så ska det genom det profetiska ordet kunna lägga ihop bilden så man förstår vad som handlar om. Alla är kallade våra väktare, eller hur? Vi ska vara nyktra, står det. Nyktra och vakande. Vi ska inte missa det här, säger Paulus alltså i första testet. Ni som ska inte missa det här, ni ska förstå det här. Om ni är nyktra och är vakande så kan ni få ihop och förstå tidens tecken. Nu ska vi ta några häftiga bibelställen som jag älskar. Jag älskar de här bibelställena, för Guds ord blir så stort och så mäktig. Varför förstod inte fariserna tidens tecken? Jo, för de kunde inte lägga ihop skriften. Det var av samma anledning man inte kom in i löfteslandet, för man blandade inte sina upplevelser med tron. Och i dessa meningen. Svårigheter, men Gud blev stor. Pusselbit, bit. Svårighet, Guds upplevelse. En bit till. Det var ju därför, vad heter han? Daniel, David menar jag, kunde säga att när jag går igenom dödsskuggans dag, då vet jag att din käpp och din stav, de tröstar mig. Hur kunde han veta det? Han har gått igenom sånt förr. Alltså det spelar ju ingen roll hur mycket vi lider om vi inte lär oss någonting ur eller genom det lidandet. Är ni med? Gud för oss ju inte in i något lidande som inte har en mening. Allt Gud står för har en mening. Det finns en mening med allt. Även om vi inte förstår det förrän vi är hemma. Han har inte sagt att vi ska förstå allt. För det kan du se i andra Korinthierbrevet. Paulus stod inför omöjliga saker. Och ibland trodde han att han var dödsdömd. Att det finns inte en chans att kunna gå igenom det här. Och ändå så gick han igenom. Och det är ju så det kristna livet ska vara. Hur skulle vi annars, du och jag, kunna vara beroende av Gud? Det ska se omöjligt ut. Vi är arbetslösa. Det ser omöjligt ut. Men så finns det något i våra hjärtan som heter tro. Att man liksom ser den osynlige fast man inte ser honom. Det är tro. Det är inget man berömmer sig av. Det är någonting som gör dig så beroende av Gud. Tro. Det gör dig beroende av Gud. Även om du ser hopplös ut, så har du genom din förra erfarenhet och upplevelse med honom, när ordet på det levande, förstått. Gud är med. Gud är med. Jesaja 7:14. Vi ska ta och läsa Jesaja 7:14, för det här ska styrka oss. För de inte att det står att Jesu vittnesbörde profetians ande. Vi kan stå här och snurra och prata om tidssäcken hur mycket som helst, om inte Jesus är i centrum blir inte du och jag uppbyggda. Eller hur? Jesu vittnesbörde profetians ande. Samtidigt som du visar tidstecknen, så ska du också kunna upphöja Jesus, så människor får se och förstå hur stor och väldig denne Gud är. Annars stämmer det. Då står det så här, varför förstod inte fariserna vem den här Jesus var? Då står det så här, 7:14. Därför skall Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel, det är Gud med oss. Det är Jesus här, va? Samma ord kommer ju sen i Lukas som förklarar att det här är så. En son ska födas och en son föddes. Ja, vi läser vidare. Så går vi till Jesaja 9. Förstår ni nu vad Jesus menar sen när han säger så här? Ska vi ta det här bibelstället först då? Men han svarade dem, på kvällen säger ni det blir vackert väder, himlen är röd, och på morgonen idag är det oväder, för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. På grekiska kan man säga att det står så här. Den av Gud bestämda tiden när han ger tecknet på Guds rådslut. Förstår ni inte? Tecknet. Tecknet. Vad var tecknet? Jesu födelse. Uppenbarades det stora saker från himlen när Jesu föddes. Yes! Pratade man i hela Israel om händelserna vid Jesu födelse? Yes! Och det märkliga är att till och med Herodes förstod. Men han förstod av ett ont perspektiv. Så Jesus menar ju att ni fariser, ni är faktiskt utan ursäkt. Förstår ni vilken dom de drog på sig? Till och med de onda begrepp ju. Men inte de religiösa. Visst är det otroligt? Här påstår man sig ha lagen. Här påstår man sig ha ljuset. Här ville man liksom vinna alla för Israel. Och Jesus kallar dem för ormunga. Vilket slag i ansiktet. Det gick deras näsa förbi. Att det var full rull i öknen. Det var meningen. Halleluja. För de hade räknat. Ska det hända något andligt här så ska det göra det bland oss. Förstår ni? För vi är ju störst, bäst och vackrast. Men Gud han tvingar dem ut i öknen. Och det står en konstig typ. Han hade säkert inte rakat sig på jag vet inte hur länge. Och håret spreta. En hippie. Han heter Johannes. Han tror han inte var för vacker. Förstår du vad jag menar? Han passar inte alls in. Såna typer älskar Gud att använda. Han älskar det. Här tvingas de ut. Vem är du? Ja, jag är inte Messias. Han kommer bakom mig. Jaså. Förstår ni? Det är lite ironi samtidigt i det här, va? Att de inte förstår tidens tecken. Och inte nog med det. Jesaja 9. Nu kommer ni att se vad underbart detta är, det här stycket med Johannes i öknen. Ska du se. Jesaja 9. Ska du se. Då står det ju samma tecken igen. Och så står det så här. Och 16. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar skall herradömmet vila, och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Så står det, så ska herradömmet bli stort. Det är Guds rike, va? Vad predikar de i öknen? Jag älskar det här. Vad predikar de? Först kom Johannes. Himmelriket är nära, omvänd er. Så kommer Jesus. Nu är himmelriket här. Ja, just det. Nu har han vuxit upp. Nu är han små. Nu är han insatt. Nu kommer Messias. Och de fattade inte detta. Fast han gjorde sådana under och tecken som ingen annan någonsin har gjort. Gjorde Jesus. Ändå kunde de inte koppla ihop två bibelställen. Så blinda. Och jag är livrädd att samma sak håller på att hända bland oss. För jag ska visa er en sak. Och ni som har sett våra DVD om ändens tid vet vad jag menar. För jag påstår att Israel är likadant tecken som Jesu födelse var för judarna. Jag ska snart bevisa med skrift varför jag tror så. Israel, som så många kristna nu idag mer och mer överger. Eller också skäl de alla löften. Och tar på sig själva och säger att riket, de har ingen del i riket. För riket, det är vi som ska utbreda det, vi går fram. Vi ska inta hela samhället och polis och banker. Och vi ska sparka djävulen, ska vi driva ut ur det här landet. Här ska vi segra, vi, jag ska bli stor. Har ni hört det förut? Där har ni tjuvarna. Tjuvarna, där står de i Zakaria. Det ska komma in en bokrulle, förstår ni, rätt in i hus. Och den ska driva ut varenda en som själ. Har ni sett vad som står i nästa kapitel i Zakaria? En kvinna som kallas laglösheten ska få ett hus byggt i Babylon. Seniors land. Seniors land på hebreiska betyder platsen där väktarna somnat. Intressant, va? Vad gjorde fienden i liknelsen om ogräset och vetet? Han såg ett annat rike, ett annat förståelse av riket när folket somnas. Och i ändens tid, skördetiden, det står ju, det är ju ändens tid. Och när de frågar Jesus, vad ska hända i ändens tid, skördetiden? Fattar ni att vi måste koppla ihop skrifterna för att förstå helheten? Då talar han ju om samma sak. Det första han säger, se till så ni inte blir bedragna. Vadå då? Jo, därför att det kommer en ogräsets väckelse. Och det kommer att komma ett evangelium som är exakt det ni pratar om. De kommer att ha exakt samma vokabulär som ni har. Men de kommer att mena något helt annat. Med Guds rike. För deras rike är utvändigt och inte invändigt. Deras tillkommelse är en närvaro och inte en synlig tillkommelse. Kom nu ihåg att jag säger det här, för det är precis vad som kommer att hända. Lägg märke till att i ogräset och vetet så står det att skördemännen kan inte komma förrän den bestämda tiden. Då ska jag säga till skördemännen, vilka är de då? Budbärare betyder ju änglar. De falska profeterna. Då ska jag säga till de falska profeterna. Det är vad han säger. De kommer att samlas. Nu ska vi titta på Israel. Jag sa förut att vi riskerar att missa. Vi får inte missa Israel, vänner. Alltså tendensen att överge dem och så har blivit så starkt den senaste tiden. Till och med bland kristna som borde veta och begripa bättre. Eller hur? Det är ju inte för att de är bättre än något annat folk. De är kanske för mig värre i vissa avseenden. Det har ju inte med det att göra. Det har ju med Guds trofasthet och löften att göra. Förstår ni? Det är därför vi älskar Israel. Vi känner ju många så. Vi älskar dem också för det. Men förstår ni? Det är ju därför att Gud. Det är Gud som har bestämt det här. Det är Gud som har sitt hjärta där. Det är därför vi älskar Israel. Vi har ju samma ande. Ja. Jesaja 11. Det jag säger nu lite kommer jag att repetera imorgon. Men det är så viktigt så gör inget om vi repeterar 3 dagar i rad. Då kan vi inte det här, då missar vi mycket. Jag påstår att Guds vilja var att förskingra judarna över hela jorden. 2. Samla ihop dem igen. 3. De och vi tillsammans ska nå uppståndelsen från de döda. Det är Guds rådslut. Vi och de, alltså de som blir på nyttfödda, ska tillsammans möta Jesus. Jag tror inte på något tvådelat tillkommelse. Jag vet att frågan är väldigt splittrad, kanske även här. Det bryr jag mig ändå om. Jag är ganska känd för att våga säga saker och ting som stöter. Är du med? Jag vet att Evi inte tror som jag gör så, men vi är vänner ändå, förstår ni? Det handlar inte om en frälsande sak, med andra ord. Hon tror att Jesus kommer före, och det tror inte vi. Men det kan ha en viss betydelse faktiskt. För det kommer någon innan som säger att den är Jesus som är närvaro. Går vi på den då? För antikrist. Jesaja 11, ska du få se. Då tar vi lite hebreiska också här. Det behöver vi inte förresten, för det står baner där. Guds vilja. Han ska resa ett baner för hednafolken. Vad är ett baner? Ja, på hebreiska står det niss. Det betyder flagga, signal eller tecken. 1948 restes den 14 maj en flagga mitt bland alla hedningar. Gud själv säger i de här verserna att detta är tecknet, precis som Jesus var tecknet för Israel. Så är landet Israel, vi ska titta i Jesaja 66 där det står talas om att ett land föds på en enda dag också, för att understryka det här. Vi ser här alltså, och när han har rest upp den här flaggan så står det, så ska han samla de fördrivna av Israel och de krigsspridda av Juda. Inte från Babylon, Inte från Irak, utan från jordens alla fyra hörn. Då vet vi att detta kan bara ha skett efter 1948. Det vet vi, va? 70 utspridda över alla jordens folk. 48 tillbaka från jordens alla folk. Och detta ska vara tecken för hedningarna. På samma sätt, Elvor har berättat för mig att, var det inte så Elvor, hur du berättade när Israel fick landet, att man var så, de kristna alltså som förstod det här då, de var så exalterade. Alltså det var ju en fantastisk grej, och många trodde ju, nu kommer ju Jesus. Och många tror att det var här som låg grunden till väckelserna som drog fram sen 49, 50, 51, 52. I Sverige. Vad var det som hände? Jo, man börjar förstå. Tecknen var inne. Jesus kom. Och nu säger man, tala inte om tecknen. Största växterna i vårt land kom på 50-talet. När man talade om tecknet. Israel har blivit en nation. Jesus kommer. Precis som man då när Jesus föddes talade om den händelsen över hela Israel. Talar man om denna händelse över alla kristna nationer över hela världen, eller hur? Och nu talade man sen inte längre om Jesus när fariserna kom. Man hade glömt alla under allting. Hur är det med oss idag, vänner? Det talas inte väldigt mycket om Israel födelse 48, utan det är väldigt tyst. Precis likadant, va? Fast det hade skett sådana våldsamma, fruktansvärda under vid Jesu födelse. Så man får omkring och berätta änglarna. Och ni vet, Zakaria fick uppleva detta. Och i templet och allt det här. Ni vet, omskärelsen. Och inte ett ljud. Ser ni inte parallellen? Ser ni parallellen? Vi är precis lika blinda som fariserna. Istället kom det exakt samma år en ny lära som ni ska lägga märke till. För den ligger till grund för allt det jag berättar om. Den heter Latter Rain. Den kom exakt 1948. Det var en falsk väckelse som startade i Kanada. Och den har utvecklats genom progressiva uppenbarelser hela tiden. Inte av Gud utan av antikrist ande. Så att den till slut stjäl Israels själ, håller jag på att säga. Alla löften och allting. Och placerar på oss. Och det är därifrån den läran, den här konstiga andliga krigföringen kommer med territoriella andemakter. Då härmar man Israels krig och så för man över det andligt på oss. Det finns inte ett ord i Bibeln som ger stöd för sådana tankar. Ändå håller man på. För de här profeterna får land och rike runt och profeterar och håller på. Och man skakar och... Jag säger det bara det. Detta är inte Guds ande. Detta är inte Guds ande. Det är en falsk ande. Och jag sa det förut, vi diskuterar vid middagen. Jag ska säga något mäktigt nu, för jag tycker det är underbart. Vi pratar om Guds härlighet. Och i de här kretsarna, i den här Let It Rain-kretsarna, så pratar man väldigt mycket om The Glory! Ni vet att Todd Bentley stod i Florida och höll på om sin glory. I see the glory coming. Sen i andra Korintbrevet 4 så pratar Paulus om the glory. The glory på grekiska är doxa. Och det betyder så här. Hur någon verkligen är. Det är exakt samma betydelse som ordet namn på grekiska. Namn och noma. Hur någon är. Och de här två sakerna kan jag bevisa för. Du behöver bara gå när Mose går upp på berget för att se. Mose går upp på berget och han är deppad för folket har förkastat honom. Och han säger till Gud så här. Om jag fått nåd av dig så låt mig få se din härlighet. Låt mig få se dig precis som du är. Och vad svarar Gud? Yes! Ställ det här på klippan. Så ska jag förklara mitt namn för dig när jag går förbi. Står det inte så? Så namn och helighet är precis samma sak. Och då säger Gud vidare så här: Mose, du kan inte få se mitt ansikte, men du ska få se mig på ryggen. Vad då på ryggen? Byt ord ryggen mot ett annat ord som passar bättre in. Du, Mose, ska få se mig i en tid som kommer. Vad fick han se? Vem är det? Han fick se Jesus. Du ska få se min härlighet, fast inte nu i en syn, men den är längre fram. Och sen dyker den kille som heter Johannes upp, som skriver ett evangelium. Vad är det han får se? Vi såg hans härlighet, en härlighet som var från Fadern, och han var full av nåd och sanning. Exakt samma ord som man använde på berget. Du kan ta dem där. Så det är Jesus det handlar om, vänner. Det handlar om Jesus. Vi fortsätter. Jag kan hålla på länge här. Sen kan man ju undra så här: varför använder Gud under och tecken? Jo, för det betyder att han bekräftar sitt eget rådslut, betyder det. Det står ofta semeion på grekiska när det handlar om Guds under och tecken. Och då står det så här att han ska bekräfta Guds vilja genom himmelska tecken. Står det inte så? I solen, i månen och i stjärnorna. Då står det semeion. Med andra ord: jag ska visa att min vilja sker på jorden genom att ge tecken i himlen och på jorden, står det i Joels bok. Men i Lukas så står det himmelska, ja, i stjärnorna står det astron, det betyder kometer. Och vi har ju en Elenin som kommer just nu. Konstigt då. Precis när hon ska ha fredskonferens så dyker den här upp, och han är ganska nära jorden precis då. 2007 dök en annan komet upp samtidigt som det brann de värsta bränderna den någonsin har gjort i Amerika. Så dök en komet upp som exploderade nästan i styrka och var det största objekt som har existerat någon gång i himlen. Man har aldrig sett något större. Alltså, större tecken kan ju inte ge en vad Gud gjorde då. Jo, då samlas man till fredskonferens i Annapolis. Och vad säger Joel? Jo, när ni ser stora under och tecken på stjärnorna och på marken, blod, eld och rökmoln. Har vi haft lite vulkanutbrott på sista tid? Jag tror varenda vulkan snart hoppar igång, va? De skakar och rystar och sprutar lava över hela jorden. Ja, vi som kan de profetiska skrifterna kan ju vara lugna, va? Nu börjar vi förstå vad Joel menar. Snart kommer Herrens dag. Tecknen på jorden ska vara blod, eld och rökmoln. Samtidigt som ska vara tecken i himlen, i solen, månen och stjärnorna. Solförmörkelser, månförmörkelser på vissa tider. Och så vulkaner som startar. Du ser det, va? Det har aldrig varit så mycket bränder någon gång som nu. Det är rekord på rekord på rekord. Det brinner överallt. Rekord. Stämmer med profetierna? Fattar ni att man ska lägga ihop det här, va? Då börjar man fatta vilken tid vi lever i. När ni ser allt detta ske. Allt. Lägg ihop. Nu ska vi ta ett häftigt bibelställe. Jag vill att ni skriver ner det här bibelstället. Och skriv särskilt ner det jag säger på tre punkter här nu. För att det här är en nyckel för att förstå Bibeln. Ni vet, Paulus, han hade ju inte Nya testamentet, utan han hade ju av Gamla testamentet Guds vishet och kunskap att kunna tyda det och skriva nya sina brev. Det fanns ju inte Nya testamentet, så att säga. Utan det skrev ju han genom sin kunskap i skriften och den helige andes inspiration. Och då läser vi här om den där, jag läste ju förut för er om de här sönerna, vad som skulle födas i Jesaja 7 och Jesaja 9. Det fariserna borde förstått, men de förstod inte. Då ska vi se vad Paulus måste ha sett i skriften för att kunna skriva som han gör. Han skriver ju Galaterbrevet till exempel att Abrahams säd, det står inte plural, det står i singular. Ändå är vi Abrahams barn, plural. Ni ser skillnaden, va? Vi är ju Abrahams barn, plural. Men Jesus Kristus, han är Abrahams säd, singular, och då står det till honom är alla löften givna. Konstigt, har inte vi massa löften då? Jo, genom Jesus. När han tycker och så. Måste alltid gå genom medlaren, men det har ju vissa glömt, utan man tror man kan gå direkt och bara grabba tag här. Nej. Alla löften är givna sonen. Det är sonen som har förbund med fadern. Han är medlaren mellan Gud och människor. Så därför måste vi gå. Har du tänkt på att alla villolärare som finns hoppar förbi medlaren? Jesaja 66:7. Innan Sion har känt någon födslovånda föder hon barnet singular. Vem är det? Jesus. Han är barnet, gossebarnet singular. Innan Sion har känt någon födslovånda eller vedermöda, kan du lika gärna skriva. Ni ska få se att det här är en profetia som handlar om tiden. Och precis som jag sa så är Israel tecknet. För ni ser Jesus där. Titta nu vad som kommer sen. Vem har hört något sånt? Vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag? Eller kan ett folk födas fram på en enda gång? Vad handlar detta om? Tecknet Israel, där vi borde förstå. Det är tecknet för hedningarna alltså. Det här ska vi förstå. Nu flyttar vi fram till 1948 och jag läste ju före exakt likadant här, va? Jesaja 11. Han reser upp en flagga som tecken för hedningarna. Här har ni det igen. Skrift ska med skrift förklaras, va? Israel är tecknet för hedningarna. Vi ser alltså nationen Israel här. 1948. Ett folk födas. Sen ska vi ta sista delen. Eftersom Sion föder sina barn pluralis när födslovåndan börjat eller vedermödan börjat. Okej. Förstår vi nu kampen om Israel? Utan land ingen frälsning. Utan land ingen uppståndelse. Utan judiska folket ingen frälsning alls. Så står i Guds ord. Varför vill han utrota Israel? För han vill beröva oss vår frälsning. För vi blir inte frälsta utan dem, utan samtidigt som dem. Och vi ska ta och gå till Daniel 12. Ser ni hur viktigt det är att vi får ihop skriften? För då ser vi ju hela helheten. Daniel 12. Ska vi läsa här om den här vedermödan eller födslovåndan, eller vilket du nu vill kalla den för. Fast det är också en mäktig profetia. Alltså jag tror faktiskt att vi kommer att få en väckelse här. För att du var väl skriven i livets bok redan innan du blev frälst, eller? Var du inte det? Alltså när du blev frälst så var du ju redan skriven i livets bok. Det är konstigt Gud vi har, men så stor och mäktig. Han visste ju redan om att du skulle säga ja. Nu ska vi läsa här då. Innan handlar det om antikrist, kapitel 11. Daniel 11. Det handlar om antikrist och förödelsens styggelse, ser ni ju där i vers 31, Daniel 11, 31. Och då, när ett bibelord börjar med på denna tid, då är det alltid hänsyftning till någonting som är bakom, alltså kapitlet innan. För ni vet, Bibeln skrevs utan kapitelindelning. Man hade en rulle och läste bara. Så det finns ingen kapitelindelning, utan det står bara på den tiden. Vad då för tid? Då står det så här. Då skall Mikael träda upp. På hebreiska kan det lika gärna stå: då ska Mikael sluta upp att hålla tillbaka. Det är ju intressant, för det står i andra Thessalonikerbrevet 2 att först måste han som håller tillbaka flyttas på, eller sluta upp att hålla tillbaka. Så här får ni ju svaret vem det är. Han som står som försvarare för dina landsmän, det måste ju vara judar, va? Daniel var jude. Landsmän här är judar. Det kommer en tid av nöd som inte haft sin like ända från den dag då människor blev till ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk, judarna, bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Och många som sover i mullen ska vakna till evigt liv, och till andra till förakt och skam. Dessa barn som Sion föder fram i slutet här är alltså samma som Romarbrevet 8 snackar om. Hela skapelsen väntar på någonting. Och vad väntar hela skapelsen på? Jo, att Guds barn ska förlossas, hans pris till ära, evigt liv. Eller Sion som födde fram barnen här är precis samma sak som Romarbrevet 8, som hela skapelsen väntar på. Ska förlossas, evigt liv. Vart kommer det här himmelska Jerusalem och det här ifrån? Ja, titta nu i vers 66 och 9 kan vi börja. Ni vet, Nikodemus kom ju på natten till Jesus. Och han frågar en massa saker. Bland annat, liksom, det här att födas på nytt, det är ju väldigt, väldigt konstiga saker alltså. Ja, det måste födas på nytt för att se Guds rike. Det står det ett grekiskt ord som är eid, och det betyder förstå. Guds rike. Det tvungna att födas från ovan för att kunna förstå Guds rike. Kom ihåg Guds rike nu. Så går vi till Jesaja 6:6-9. Jag hinner inte med så mycket mer sen. Ting går här. Jag tar korta ner detta. Men när ni läser Jesaja 6:6-9-5:14 så fattar man just ganska snart om att det kan ju inte vara det här Jerusalem man pratar om. Det finns ju inte en möjlighet, för de lever ju, säger Paulus Galaterbrevet 4, under slaveri, detta Jerusalem här. Men här står det: här ska ni få glädja er med fröjd och dia er mätta vid hennes trösterika bröst. Ni ska suga och njuta av hennes härlighetsrikedom, till så säger Herren. Se, jag leder frid till henne som är flod, och så vidare. Ser ni att det är mycket större än Jerusalem här? Eller? Det här handlar om den stad du och jag blir insatt i Kristus när du och jag blir födda på nytt. Särskilt är ju den här versen helt enorm. För det är ju det Jesus säger till Nikodemus. Era hjärtan ska glädja sig, observera nu, när ni får se detta. Vad då se? Jo, du är tvungen att födas på nytt för att se Guds rike. Det finns ett evigt liv, ett himmel till Jerusalem, där du och jag har skrivit. Och det finns ju till och med en psalm som tar upp det här. Det står: den och den är födda i Babel, men den och den är född i Sion. När du blir född på nytt, då blir du och jag insatta i den här staden. Det är en andlig bild på att vara i Kristus Jesus. Vad händer sen då? Var får han allt det här med Jesu tillkommelse och allt det här ifrån? Fortsätt att läsa Jesaja 66, så finns det bilder. Allt uppenbarat. Vad händer sen? Jo, det står så här: ty se, Herren ska komma med eld och hans vagnar ska vara som en stormvind. Han ska låta sin vrede drabba med hetta och sitt straff med eldslågor. Ty med eld och med svärd ska Herren gå till rätta med alla människor. Och många ska bli slagna av Herren, inte de som har tagit emot honom och satt i staden, men alla som är utanför staden. Utanför staden. Och nu ska jag avsluta med en suverän bibelvers som jag kommer att förklara mer om imorgon. Men Gud har en uppgift 1948 för Israel, och han har en uppgift för hedningarna. 1948 så sätter han landet Israel där. Och han har en enda uppgift egentligen för Israel: de ska lära känna Herren. Och hur gör han då? Han kommer att sätta dem i svårigheter genom att samla hedningarna emot dem. Vad händer nu? Trängs från alla håll? Yes. Och då står det så här. Då ska ni få se den här bilden igen. Kvinnan som föder i Jesaja 66, 7, 8 och Jesaja ser du i Uppenbarelseboken 12. Titta nu på tecknen. Vad sa jag att tecken betyder? Semeion betyder att Guds vilja sker, va? Semeion, när Gud ger ett tecken, så betyder det att hans vilja sker. Då står det så här: Ett stort tecken visade sig i himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Vem är det? Ja, det är Sion som snart ska föda fram de här barnen, ni vet, evigt liv och här, va? Det är Israel som ska bli frälst och vi med henne. Sen bara fortsätta här. Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. Det var ju den tiden Israel skulle bli frälst. Födslovånda. Sen står det, sen fick jag se ett annat tecken. Då står det allos där. Det betyder ungefär lika mäktigt, lika stort, likadan betydelse. Och det är... Jag fick se en eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och med 7 kronor på sina huvuden. Det var också Guds vilja. Det var Guds vilja att sätta landet Israel till stånd. Men det är också Guds vilja att samla alla folk och tungomål till strid mot Jerusalem. Och det som kommer att kännetecknas av detta sista vilddjur, det är att det har 7 huvuden och 10 horn. Och imorgon ska ni få svaret med lite powerpointbilder och så. För jag tror att vi har kommit så långt så vi kan peka på vad det är. Och nu är det väl 2 år sedan vi gjorde de här DVD:erna. Och det bara bekräftas. Det är sant. Guds ord håller att lita på. Vi ska förklara för er imorgon vad det är. Och vem det är som antagligen är talesman för detta vilddjur. Han är ju nere i Israel nu och försöker att i sista sekunden lappa ihop det här nu så det blir ett fredsförbund, va? Mm. Välkomna imorgon och ta många med, för jag tror det blir en jättespännande dag imorgon när vi ska ta upp ändetiden och titta på FN och nationerna och, ja, och lite villolärare kommer ju alltid att vara med. Det hör ju liksom till också. Så tår ni inte höra något sånt så kan ni gå hemma. Men vill ni höra om hela paketet, för det är där det handlar om, kom imorgon. För jag avsluta med bön, det har varit lite långt här. Men vi fick hålla på hela natten, så är Lennart, så är det bra. Halleluja, vad härligt, va? Tack och lov. Ja, Herre, tack att du öppnar våra ögon så vi förstår ditt ord i dina skrifter, Herre, för det är det handlar om. Vi kan inte fatta ett smack om inte du ger oss ljus, Jesus. Och jag ber, Herre, att du ska upplysa våra hjärtans ögon, Herre, så vi får kunskap om vem du är, Jesus.